CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Välkommen till Digitalpoddens helgspecial. Innan vi börjar vill jag gärna säga från oss alla till er alla en riktigt god digital jul, eller kanske god fortsättning till dig som inte hugger detta avsnitt direkt på juldagen då det publiceras. Och du som lyssnar, du lyssnar ju till Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av svenska näringslivet. Jag heter Ida Holmström-Brusewitz, till vardags är jag nyhetschef på DI Digital. I det här specialavsnittet så bjuder in våra fantastiska reportrar Julia, Björn, Johannes, Miriam och Jonas till studion. Tillsammans ska vi lyfta spaningar från året som är gått och det som komma skall. Såklart är vi lite glögg! Digitalpodden presenteras i samarbete med NetSuite by Oracle som är den ledande leverantören av molnbaserade tjänster för ditt företag. NetSuite är en betrodd leverantör med över 18 000 globala företag som sparar tid och effektiviserar verksamheten genom att använda NetSuite för att hantera redovisning, ordrar och business intelligence i realtid. Besök netsuite.com/di för mer information. Ja, då har jag tagit med vår reporter Julia som hjälpreda och julnisse.
Hallå.
Ja, välkommen hit. Det är lite småkyligt i studion, så hjälper du med halsen att du får lite varm glögg kanske?
Ja, jag får jättemycket värme från den här glöggen som du har tagit med in till oss.
Obs, det är alkoholfri glögg om någon som undrar. Men det är för att vi ska värma våra halsar så att det blir lättare att prata om det här. Vad som hänt under året och vad kommer hända nästa och... Ja, nu ska du få ett rim av mig här. Varsågod.
Spännande. Börsen på topp och låg ränta. Rekord i pengar var att vänta. Ja, det är ju ganska uppenbart att det handlar om stora summor pengar som har flödat in i techsektorn det här året, tänker jag. Kan det vara så att du syftar på rekordinvesteringarna i startup-sektorn eller liksom den summan som fonderna har tagit in under året?
Ja, men precis, du vet ju, du ser ju på mig att jag, bara du säger ordet pengar så blir jag lite extra glad. Så kan man beskriva i alla fall. Det var många som fick tidiga julklappar i år. Det känns lite som att jag har stått hela tiden varje dag och sagt rekord, miljarder, konstant. Det har varit många fonder som har slagit rekord. Norson, de tog in 5 miljarder att jämföra med sin senaste fond 2016 som då låg på 3 miljarder. Creandum tog in 3 miljarder. Brittiska Bolton, en stor investerare i svenska startups, 4 miljarder där. Ikitu Ventures, ja, de smällde till med 7 miljarder nyligen, så de ska rikta till unga tillväxtbolag.
Ja, det är ganska många miljarder där. Men man tänker ju på att vi pratar ju runt med många inom branschen och många säger just det att det här är ju liksom inte bara Sverige utan det ser likadant ut i USA, Tyskland och Storbritannien också. Samtidigt så har det också tryckts ut rekord mycket pengar. Vi har ju fått sortera hårt i floden av diverse rundor. Vi hinner ju liksom inte skriva om alla.
Nej, tyvärr. Då ringer folk in och säger så här, vi har ju tagit in pengar. Och så säger vi, ja, hur mycket är det? Är någon intressant som investerat? Och många gånger så hinner vi tyvärr inte. Vi måste tacka dig. Vi har ju då som sagt sett många rundor. Till exempel Klarna fick in 5,5 miljard. Och värderingen hoppade upp till 53 miljarder kronor. Batteritillverkaren Northvolt, de hade ju en jätterunda i somras då de tog in 9 miljarder och även order på 120 miljarder drygt. Voi, skoterbolaget, de tog in 824 miljoner kronor. Bynk och Tink, de fick en halv miljard värdera. Och då, vi gjorde ju en summering. Så slog ju 2019 års investeringar i svenska startup 2018 med råge, eller hur? Det var ju du innan skrev om, Julia.
Ja, det stämmer. Om det är någonting man kan säga om 2019 så är det att det är tech-investeringarnas år.
Rekord, minns det här.
Men om vi ska blicka framåt då, för du har ju skrivit ett till rim till mig. Jag läser det här. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första skälvande minut. Ring bluffmakarnas makt från världens gränser ut och ring in vinnarna till oss som famla. Det var inte lika lätt.
Kanske lite mer poetisk, men det handlar lite om så här, vinna eller försvinna tror jag nästa år. Vi kommer nog se en utrensning av diverse bolag som ja, kanske har fått lite för lätta investeringar och nu handlar under lupp. Men jag vill ändå tro att vi kommer gå in i det här glada 20-talet 2.0. För det finns ju ändå väldigt mycket positivt. Det är ju mycket pengar som ska ut. Vi pratade om rekord i fonderna. Och de här pengarna ska ju ta vägen någonstans. Samtidigt så är det många som pratar om att toppen är nådd. Fler lär ju börja dra öronen åt sig när konjunkturen börjar falna. Och vi har ju redan sett en våg av konkurser faktiskt nu under hösten och fler lär följa. Vi har lite rykten om så här bolag att de kanske har varit några dagar från konkurs. Någon investerare kommit in och räddat. Alla kanske inte har lika mycket tålamod framöver.
Fake it till you make it håller ju inte i en evighet. Plötsligt, någon gång ska ju korten upp på borden. Liksom. Kommer det bli 2020?
Ja, precis. Så kanske man går in och kollar på böckerna. Finns det här för någonting egentligen? Och då är ju frågan, är de villiga att lägga in mer pengar om det är högriskare bolaget eller inte? Samtidigt så har vi ju de här fonderna med de välfyllda kassorna. Och de ska investera. Och ja, det blir huggsexa om vissa team tror jag. Det kanske går lite inflation också. Att vissa entreprenörer kommer bli lite väl uppvaktade kanske. Samtidigt så är det ju fler entreprenörer som pratar om vikten av att hitta rätt partner. Om du hoppar i säng med fel person så finns det ju risken att du blir utpetad som grundare. Eller överkörd eller någonting framöver.
Och vi ska försöka hitta tillbaka till julkänslan då, för nu blev det lite obehagligt här nästan ett tag.
Ja, vi måste göra lite mer mys också. Jag tror jag tar lite till glögg.
Det är ju trots allt en julspecialpodd som vi har just nu. Vad måste finnas på julbordet enligt Ida?
Två saker. Köttbullar efter min mormors recept, bästa köttbullarna. Och sen hemmagjord kycklingleverpastej.
Där ser man.
Ja, då ska vi se vad du har förberett för dig om året som gått, Julia. Det är ju väldigt kul att få podda med dig. Jag minns ju, det var inte så länge sedan du kom in som en ung praktikant på den här feature-redaktionen Weekend. Och sen fick du komma till oss och börja skriva riktiga nyheter, eller vad du ska kalla det för. Det är underbart. Nu gör du ju granskningar och allt möjligt.
Det känns jättekul att få vara hos just er på digital.
Härligt. Och nu är du med och poddar och har kommit med ett rim här. Nu ska vi se. Techjätten lanserade valuta. Centralbanker och politiker sa, sluta! Bolaget fick hoppa tillbaka en ruta. Men om det blir en egen peng får nästa år besluta. Ja, vad kan det här vara för någonting? Ja, vi hade ju Facebook. De tänkte ju att de skulle ta över världen också. Nu skulle de även äga pengarna.
Precis, det är alltså Libra som jag har valt som årets spaning 2019, för det har varit min favoritföljetong att följa. Det är ju, Libra är ju då Facebooks globala kryptovaluta. Den marknadsförs som en valuta för alla, liksom vare sig man är rik eller fattig. Planerna på att lansera valutan redan nästa år kom ju då fram i somras. Men den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket, heter det ju. Det dröjde inte länge innan politiker, centralbanker och EU satte ner foten. Privata kryptovalutor kan hota konkurrensen, den finansiella stabiliteten, den personliga integriteten och öppna upp för penningtvätt. Deadlinen 2020 är nu utsuddad, för nu väntar man på att ett regelverk sätts.
Ja, grundaren Mark Zuckerberg gick ut ganska hårt där i somras med att deras kryptovalutor ska transformera den globala ekonomin så att människor kan leva ett bättre liv. Det låter ju nästan som en så här religion eller någonting. Facebooks ska rädda världen genom deras fantastiska valuta Libra.
Ja, men precis. Men så här, behovet av en sån här tjänst, det vill säga att man gör internationella betalningar lika lätta som till exempel en vanlig Swish, och att människor då som inte kan skaffa egna bankkonton kan få tillgång till digitala pengar. Alltså, det behovet finns ju.
Mm. Vi glömmer ibland lätt bort hur enkelt det är i Sverige för oss att transferera pengar, till exempel USA. Det kostar jättemycket att skicka mellan bankkonton. Så det är ju så här, du och jag, vi gillar ju att swisha pengar kanske hit och dit, men där är det mycket krångligare.
Ja, och framförallt om vi kanske ska swisha en kompis som bor i ett annat land som kanske inte har swish. Så att här kan de ju liksom lösa ett problem som är ganska stort, men frågan är ju, hur mycket makt är vi bekväma med att ge till ett enskilt techbolag? Alltså, Facebook äger ju redan vår data. Ska vi då låta deras fingrar nå ända in i våra plånböcker också?
Ja, det kanske inte är så jättebra. Jag får ju så här lite 1984-vibbar här kanske. Men förtroendet generellt har ju också varit lite skadat. Vi har ju den här skandalen kring Cambridge Analytica. Det finns ju också anledningar till att vara kritisk till att bolag blir så här stora och mäktiga. För att man kan ju inte alltid lita på att de kommer vara snälla hela tiden. Man vet ju inte, så här, Mark Zuckerberg säger en sak nu, men vem kommer ta efter honom? Det vet vi ju inte.
Precis. Då har jag en till litet paket till dig som du ska få gissa på.
Gud vad fint. Och det här glittrar ju, glimrar ju lite extra det här. Investerarna kom till skott. Kom på att man borde göra någonting gott. Klarna-grundaren tryckte i norrsken in sitt överskott. Snart är fossilt riskkapital ett minneblott.
Vad tror du? Vad är min spaning för 2020?
Ja, det här är ju någonting som jag har varit inne på rätt mycket under året. I och med att vi har haft en del impact-investeringsdagar och sånt där. Vi började ju året redan i våras. Sen har vi upptäckt att det blir mer och mer intresse för det här med impact. Är det Greta-effekten eller är det smart investering? Vi får se.
Ja, vem vet. Kanske är det ju inte bara en slump att klimatångesten har ökat i takt med att allt fler väljer att investera i impactbolag. 2019 var ju året då det blev tydligt att det inte bara är vinsten till aktieägarna som leder vägen. Framtidens bolag ska ju också göra världen bättre. Niklas Adalbert pumpade in ytterligare 330 miljoner kronor i norrsken.
Ja, nu har jag lagt en miljard ungefär, är det?
Mm. Norfolk tog in en enorm investering och klädjätten H&M satsade på bomullsåtervinnaren Renewcell. Så jag tror att 2020, det året då impact-investeringarna går från att vara den stora trenden inom startup-sektorn till att bevisa sin plats långsiktigt.
Ja, spännande. Det här har ju gått från någonting. Det är inte bara intressant för miljardärer som känner att nu vill de göra gott, utan socialt hållbara investeringar växer snabbt även på Wall Street. Redan i år så värderas det här till över 30 000 miljarder dollar enligt Bloomberg. Vi har också om att fler kommer att lansera impactfonder nästa år, och jag tror att det här kommer att vara någonting som ligger på fler läppar. Och även rör sig in i institutionernas styrelserum. Jag tror även banker, pensionsfonder, de kommer titta mer på det här. Samtidigt finns det ju då en risk för överhettning. Vi har ju sett tidigare hur det har kommit in skojare till exempel när det gäller grön energiteknik och sånt. Så ja, se upp lite där ska jag säga. Och då vill jag veta, Julia, vad måste finnas på ditt julbord?
Mm, jag har ju tyvärr inte växt upp i en familj där man lagar så mycket mat. Men någonting som alltid har funnits på julbordet, för att det är väldigt enkelt att köpa, det är ju paradisasken. Så att den ser jag fram emot att plocka en pralin ifrån.
Vilken pralin är det som du skulle välja först om du valde en?
Det brukar ju bli den här kokosnötsaktiga, smakar nästan som en center. Men jag hoppas på att kunna få ta den vita i år, för att det var länge sedan nu.
Vi brukar ju slåss om gräddnougat för den var störst.
Du ser, man plockar inte den vita för att den är godast.
Nej. Ja, då har jag äran att få podda med Björn första gången faktiskt. Välkommen in i studion.
Tack så mycket.
Vad du med dig för rim för 2019?
Ja, lite julorienterat rim som går så här. Snön lyser vit på takets nock. Framför granen står en julebock. Men barnen sitter fastlimmade vid sin älsklingsapp som heter...
TikTok.
Rätt.
Jag har ju tyvärr en kompis i min ålder också som håller på med det där. Det känns ju inte riktigt, jag vet inte, kosher.
Nej, precis. Det kanske inte är bara barnens älskningsapp utan hela världens älskningsapp.
Ja, vem vet.
Men jag har ju då valt TikTok för de symboliserar ett genombrott för kinesiska techbolag i väst. Och man kan ju säga att det är tingeltangeltech snarare än tung nätverksteknik som ligger bakom det här genombrottet. För medan till exempel Huawei då, som gör nätverk inom telekombranschen, har klämts åt, så har ju den lite enklare och lättare sociala medieappen TikTok verkligen gått ett segertåg i år. Och har ju gjort ägarbolaget ByteDance till världens högst värderade startup.
Ja, det är ju rätt i att det kommit fram nya artister, och vissa artister har fått sitt stora genombrott nu genom TikTok.
Precis, men allt har inte varit helt frid och fröjd heller, för i USA då så pratades det om att TikTok borde utredas. Så även TikToken alltså följer Huaweis spår och ja, föremål för...
Det var ju den där tjejen också som gick ut och sa någonting som de inte gillade och som de blockade där ett tag också.
Just det, det har ju också avslöjats då i olika granskningar att Kina-kritiskt innehåll blockeras, eller att de som sprider det blockeras.
Ja. Du har ju en liten present också inför det kommande år också, det glada 20-talet.
Just det, min spaning om vad som händer nästa år då. Och då är rimmet så här. Om framtidens betalningar kan man ha aningar. Det blir nog inte Zuckerberg som bär kungakronan. En bättre gissning är Riksbanken och...
E-kronan!
Rätt!
Det här var vi ju inne lite på. Jag och Julia pratade lite om Libra och det hade... kraschat, det inte är gott så bra.
Just det, och min spaning för nästa år då är att det kommer vara världens centralbanker som tar på sig ledartröjan och kopplar greppet om utvecklingen inom digitala valutor till då techjättarnas och affärsbankernas stora förtret. Och medans Libra, Facebooks alternativ, blev ganska utskällt och kört fast, och kryptovalutorna har ju som bekant svajat, så tror jag att Riksbankens e-krona, liksom även Europeiska centralbankens alternativ som det ryktas ska komma, och Kinas variant, att de kommer få allt fastare konturer under året.
Ja, det här är ju något som riksbankschefen Stefan Ingves brukar prata så varm om, eller hur?
Precis, och nu har ju då även ECB, Europeiska centralbanken, börjat prata om det, så det är ju ganska spännande det som händer.
Ja, intressant. Och jag måste ju fråga dig, vad på julbordet måste finnas för att det ska vara riktig jul för dig?
Då säger jag Janssons frestelse.
Underbart. Gott med lite mer glögg där. Och nu har jag fått in Johannes som är reporter och ibland är jag min stand-in som nyhetschef.
Precis, kul att fira in julen här med dig i poddstudion. Vad ska man annars göra liksom?
Ja, jag vet inte. Klapparna är väl redan öppnade.
Ja, det är sant.
Och vad är du med dig för dem som sammanfattar 2019?
Ja, då ska jag berätta det för dig. På andra sidan Atlanten väckte de ramaskri. Över gator och torg skapades hysteri. Men det spelar ingen roll när riskkapitalet subventionerar idén. Politiken i Sverige är nog lite för klen. Kan du gissa vad jag syftar på där?
Oj... Det här var ju lite svårt. Först såg jag framför någon så här demonstrationer eller någonting. Men ja, det har vi inte riktigt sett än. Men ja, du kanske åsyftar de här som man kan snubbla på lite ibland. De här elskotrarna som ligger lite överallt i Stockholm.
Ja, precis. 2019 blev ju verkligen året då tekniksektorn på allvar liksom började vilja avgöra hur vi människor och liksom hur vårt gods transporteras i och kring städerna, känns det som. Och precis som många andra trender som vi ser här i Europa idag, så föddes ju idén kring elskotern i USA. Och det som är liksom spännande i det här fallet är ju att redan där inledningsvis i San Francisco och Kalifornien så fick ju elskotrarna jättemycket kritik, och det skapade verkligen ett ramaskri som jag var inne på i mitt rim där. Men ändå valde då europeiska riskkapitalbolag att kopiera idén, rent ut sagt, och ta den hit till Europa.
Precis, det finns ju många historier hur till exempel Voi kom till eller inte, vem var det som kopierade egentligen. Alla de stora nordiska riskkapitalbolagen som Creando, Norson och EQT Ventures har investerat i varsitt bolag, eller hur?
Det är ju lite roligt. Ingen har liksom vågat gå emot och inte haka på trenden i det här fallet. Och intressant är ju då att Stockholm också som stad är det ställe i Europa där det finns flest aktörer, enligt de jag pratar med, de som kan den här marknaden. uppemot 10 stycken finns det väl idag. Det är någon som har fallit bort under tiden, men det är ju väldigt många. Och jag tror att förmodligen beror det på liksom viss flathet i regleringarna här i Sverige. I Storbritannien och Tyskland till exempel, som är två gigantiska marknader som man skulle kunna ta av, så har ju elskotrarna i alla fall i perioder varit helt förbjudna.
Oj, så pass alltså. Ja, där har det handlat mer om att bolagen ska styra om problemet, om att de ligger och skräpar och felparkeringar. De har ju så här kampanjer som så här Help a Voi, där man ska gå och så här, lyfta upp en voi och ställa den rätt.
Ja, precis. De har liksom, politikerna här har lagt det lite på bolagen själva att lösa problemet. Att man har satt upp lite lösa regleringar, eller inte regleringar då, utan lite lösa föreskrifter som de här bolagen förbinder sig att följa. Men frågan är om det räcker, jag vet inte. Men som tur är, tror jag, så nu får ni lita på mig här och lyssnare, att det kommer ske en konsolidering på marknaden snart genom sammanslagningar av olika bolag eller uppköp till exempel. Och jag tror att den vintern som vi är inne i nu blir ganska avgörande. Vilka kommer liksom klara sig helt skillnande ur den och inte? Det kostar ganska mycket pengar och antalet resor går ju ner ganska mycket när det är så kallt. Visserligen har ju snön lyst med sin frånvaro hit och vilket är positivt, men jag tror att vi kommer få se en utslagning här ganska snart.
Ja, en liten spaning redan där. Men vad är det stora som du tror kommer hända nästa år?
Ja, då har jag förberett ett rim även här, så nu får ni spetsa öronen. Ett stort land i öst vill vinna fördelar med teknik. Många svenska spelutvecklare svarar, kom hit. Varningarna blir allt mer högljudda. Frågan är om det Sveriges självständighet kan rubba.
Det här låter ju lite läskigt. Det är ju inte så här mysiga klappar du kommer med direkt.
Nej, men jag är väldigt allvarlig som person, så att det är viktigt att ta tag i de här frågorna tycker jag.
Det låter i alla fall att det här handlar om Kina kan man ju säga.
Ja.
Och vi har ju sett lite investeringar därifrån.
Precis. Jag tror att den debatt som redan har förts ett tag om kinesiska företagsköp i Europa kommer bli ännu mer hetsk nästa år. Det tror jag. Det är min spaning. Det har ju skett kraftigt försämrade diplomatiska relationer mellan Kina och Sverige i år, har man ju sett till exempel öka kritik mot svenska medier. De gör ju sådana här anmärkningar, den kinesiska ambassaden, mot svenska journalister, och vilket man inte gör i något annat land knappt. Så att det är väldigt spännande det som händer på den punkten, och det tror jag kommer spela över på både techsektorn specifikt och näringslivet i stort. I år så blev ju den kinesiska techjätten Tencent inte bara delägare i ett, utan tre svenska spelutvecklare.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
På lag Fat Shark, Shark Mob och Stanlock Studios, som alla fick massa miljoner från Tencent och grundaren Pony Ma. Och sen tidigare är man ju även ägare i Paradox och Spotify, så de finns ju här i Norden.
Just det, Tencent har byggt lite av en imperium här i Norden, men varför tror du att det här kommer att problematiseras ännu mer? Kan man inte bara ta de här Kina-pengarna och sen inte bry sig?
Jo, men det är väl lite så man har fört sig hittills, att man kanske inte riktigt har velat svara på fler frågor. Man har tagit pengarna och sagt att det här är okej. Men lite som jag var inne på, att när relationerna mellan Kina och Sverige nu är så pass spända politiskt, så tror jag att de problem som redan finns idag i Kina kommer bli ännu mer synliga. Human Rights Watch till exempel, den här organisationen som är väldigt stor över världen, har ju listat Tencent till exempel som ett av de bolag som hjälper den kinesiska regeringen att massövervaka sin befolkning via den populära appen WeChat. Och Säpos generaldirektör Claes Friberg gick ju nyligen ut här i DI faktiskt och sa att Kina använder sig av företagsuppköp som ett sätt att få politiska och ekonomiska fördelar.
Ja, det var ju något han berättade på vår IT-säkerhetskonferens faktiskt, att det är också en risk, för att då får de en ingång.
Just det, och han pekar faktiskt ut startupbolag just som en liksom kritisk punkt där. Det kommer ju bli svårt att reglera det här politiskt. Alltså vi har ju en ganska stark äganderätt i Sverige, så man kanske inte kan gå in och säga att nej, ni får inte sälja till Kina. Men jag tror att kritiken kan växa mot de entreprenörer som faktiskt väljer att göra det. Till den mån att liksom, det kanske blir svårt att genomföra det, man får skämmas lite. Jag tror att det kommer i alla fall bli en ännu större debatt om det här nästa år.
Ja, det är kanske något som ligger på vissa samvete här under julen. Men vi kan väl ha lite julmys i alla fall i studion. Vad för någonting på julbord tycker du måste finnas där för att det ska kännas nu är det jul?
I matväg, om det är det du syftar på, så skulle jag säga Janssons frestelse. Det är väldigt gott tycker jag.
Ja, där har du fler medlemmar i den här gruppen som du delar den med.
Ja, vad skönt. Då är jag inte ensam.
Det är du och Björn.
Okej. Nej, men det ser jag fram emot att äta.
Härligt. Ja, då ska vi se vad nästa gäst har att bjuda på. Med mig ända från andra sidan Atlanten så har jag med mig vår Silicon Valley-korre Miriam. Tyvärr kan jag ju inte teleportera lite glögg till dig. Vi har ju värmt upp glögg i studion här idag. Men skicka dig en god tanke i alla fall.
Tack Ida, jag är med i tanken och jag drack lite glögg faktiskt i söndags för att kompensera för detta.
Underbart. Alltså man kan inte få nog med glögg, men man kan ju också dricka alkoholfri som vi gör idag. Ska se lite vad jag har fått för någonting. Du har skickat någonting till mig här. Nu ska vi se. Det ser ut som var en fin present. Den är lite glansig men känns lite lätt och tom skulle jag säga. Ska vi se här. Det känns som att det är ett tomt paket. Men det är ett rim här i alla fall. Midvintersolen står hög och klar. Miljarderna i Silicon Valley flöda. Techbolagen äntrat börsen har. Samtidigt som de pengar blöda. Ett av dem stod dock med rumpan bar och siffrorna var för röda. Plötsligt fanns det inga börsplaner kvar och Softbank fick gå in och stödja. Ja, det här var ju inte jättesvårt att gissa. Det är ju en av de kanske mer symboliska händelserna i år. En del pratar ju om ett före och efter WeWork, den här kontorshyraren, coworking-jätten, som skulle gå till börsen. Sen sa det puff.
Det gjorde det. Ja, vi har ju pratat mycket om det i podden. Förut såklart. Och vi har ju fått se en lång rad börsnoteringar i år. Det är Uber, Lyft och Slack som då för övrigt gick i Spotify spår och gjorde en direktnotering. Och majoriteten av de här bolagen går ju inte med vinst. Så som vi kunde läsa i rimmet. Och det är ju vanligt för techbolag som går till börsen.
Men de siktar ju på tillväxt.
Eller hur? Ja. Och det finns ju en del bolag här borta som alltid har jobbat så liksom, som Amazon. De har ju många kvartal utan vinst. Och även Tesla har ju sällan visat vinst.
Problemet är ju att det är många högre av de här bolagen och säger så här, vi vet inte om vi någonsin kommer gå med vinst.
Nej, precis. Och det där börjar komma ikapp dem lite grann nu. Att de måste visa på planer för att gå med vinst. Några av dem i alla fall har gått ut och sagt att ja, men vi kommer visa vinst liksom inom ett par år. Men läget för WeWork, det gick ju inte att rädda. Och tanken på den här börsintroduktionen känns ju numera som ett minne blott. De hade ju en jättehög värdering på 47 miljarder dollar och den ligger nu någonstans runt 8-9 miljarder dollar. Och investerande Softbank då, som tidigare investerat i de här höga värderingarna, fick gå in och stödja. VD:n Adam Neumann som jag pratat om en del har fått kliva av. WeWork har avskedat runt 4000 personer och nu säljer man av bolag. Vilken resa måste man ju ändå säga.
Ja, det ska ju till och med bli serier. Jag har ju börjat se på den här Succession år efter alla andra gjorde den här HBO-serien och där... Han som spelar Cousin Greg the Egg, han ska ju spela Adam Neumann i en dramaserie framöver.
Det känns ju faktiskt som ett perfekt val. Mm. Och ska han då liksom gå barfota på New Yorks gator, undrar jag. Som Adam Neumann sägs ha gjort. Ja. Ja, det kommer ju ändå bli en lite annan karaktär än i Succession. Men jag tror det blir en bra match där, faktiskt. Mm. Det är ju också... intressant liksom att se hur läget har varit för de här techbolagen som har gått ut på börsen i år, som faktiskt lyckades med det. Och där har ju läget justerats en del. Och Jag tror jag och Johannes pratade om det här i podden för några veckor sedan, men Wall Street Journal gjorde en uträkning liksom på hur mycket värde som har gått upp i rök här borta. Mm. Och det landade runt 100 miljarder dollar, då inklusive WeWorks värde och sen de här tech-noteringarna. Samtidigt då som kapitalet flödar på den publika marknaden, liksom, fonderna är ju överfulla. Eller på den privata marknaden, förlåt. Mm. Mm. Fonderna är ju överfulla och det skulle bli intressant att se hur den här ekvationen går ihop. Liksom, hur man, ja, vilka vindar som kommer blåsa i den motsättningen.
Mm. Lite riskfyllt skulle man kunna säga.
Ja, skulle man kunna säga.
Nu har jag ju fått en till present av dig också här. Någonting inför nästa år har du sagt. Någonting som jag ska kunna med mig in i nästa decennium 2020. Vi ska se här vad det står. De har fått stå alena, men nu vill myndigheterna syna korten. Nästa år kommer de banka ännu hårdare på porten. Falska nyheter, integritet och konkurrens. Tre områden där man vill inte ge dispens. Politikerna vill också att de stora jättarna ska bryta upp. De tycker att tjänsterna har blivit en alltför maktfull grupp. Aha, ah, den här var ju lite svår att gissa. Alltså. Du får nog faktiskt... Nej, det här var för svår nöt att knäcka. Alltså. Nu får du berätta.
Ja, nej, men jag tänker ju att... min spaning är väl att 2020 blir ett regleringarnas år här borta.
Mm, det låter jättehärligt. Regleringarnas år 2020.
Eller hur? Vilken julklapp.
Precis. Men om du inte, liksom fick nog av GDPR eller PSD2 så kommer en ny regleringspresent här. Från oss alla till er alla.
Precis. Mer boxar att checka i helt enkelt.
Underbart.
Samtidigt så kommer väl inte då det här som någon överraskning för någon, tänker jag, att det kommer ske fler regleringar. Men det känns som att de har ökat farten nu. Och techjättarna är ju som vi vet har pratat en del om här i Digitalpodden under lupp i olika utredningar hos Finansinspektionen här borta, Justitiedepartementet och den här federala myndigheten FTC. Och sen har ju Mark Zuckerberg och flera andra techbolagschefer förhört sig på senaten. Och nu kom det då uppgifter här för några dagar sedan i Wall Street Journal som har källor som säger att FTC kommer ge Facebook ett preliminärt åläggande att stoppa den här integrationen av sina tjänster. Och det handlar alltså om att de försöker integrera liksom Facebook-plattformen med Instagram, WhatsApp och Facebook Messenger och knyta alla de här ännu tajtare tillsammans liksom. Ja, och det finns ju också flera demokratiska politiker som har gått ut och sagt att man vill bryta upp techbolagen i mindre delar för man ser att det finns monopol och så vidare. Så det här kommer bli väldigt intressant att se nästa år. Vi har ju, det är ju ett valår här i USA. Det kommer säkert ske en hel del utspel kring det här. Och sen här i Kalifornien där jag bor så kommer också en motsvarighet till GDPR som du pratade om. Och den trädde i kraft här 1 januari nästa år. Eller den kommer införas 1 januari och trädde i kraft i juli.
Okej, spännande. Men jag tänker också, borde inte affärsmässigt vara bra för Facebook och sådana här att införa sånt där? För vi ser ju ibland att i Sverige trender att folk minskar sitt användare och vänder sig lite mot de här techjättarna.
Du menar när det gäller populariteten? Liksom att man ska
exakt,
visa
att de borde visa mer att de verkligen står på användarnas sida och inte bara... håller på med sånt här.
Ja, jag vet inte om de skulle nog inte hålla med om att det är att stå på andra sidan att inte integrera, utan de skulle snarare säga tvärtom, tänker jag. Men det beror ju på vem man frågar. Eller hur? Till exempel så ja, det finns ju många olika tekniker som är involverade här, men liksom WhatsApp till exempel har ju en kryptering och så vidare. Så att det här är ju, jag tror det beror på vem man frågar. Om man frågar techbolagen så vill de nog gärna integrera mer. Frågar man användarna så får man något annat svar.
Okej, ja, tack för de underbara gåvorna. Jag måste ändå fråga, så här på juldagen så kanske man är lite överdådigt mätt av dessa delikatesser som man har ätit runt jul. Men om du skulle välja någonting på julbordet som måste finnas där, vad skulle det vara för någonting?
Alltså jag har en ny favorit på julbordet.
Jasså.
Och det är rödbetssalladen.
Åh.
Men den är väldigt god tycker jag.
Gör du den själv eller köper?
Jag gör den själv. Jag gjorde faktiskt den här häromdagen. Jag tänkte att det här är så gott. Det är liksom inlagda rödbetor, äpple. Jag skippar löken för jag gillar inte rå lök. Och liksom crème fraîche, senap och majonnäs. Och salt och peppar.
Okej, okay, ja, nu känner jag att nu blev jag faktiskt hungrig igen. Så tack för det. Jag får helt enkelt ta receptet sen. Tack Miriam.
Tack Ida. God jul.
God jul. Ja, välkommen in i studion. Nu har jag med mig min kära poddkollega Jonas. Det är lite kyligt här i studion idag så du får också lite glögga mig här. Ja. Varsågod.
Tack så hemskt mycket. Det är som att komma hem till tomtemor.
Ja, du brukar ju också bjuda på glögg ibland. Och se lite vad du kommer för gåva här. Av ett rim om 2019 alltså. Hur pank är denna mjuka bank?
Vad tror du det kan vara för någonting?
Ja. Merry Christmas! Jag tror att borta i Tokyo så kanske inte lika många som firar med så här traditionsenlig jultårta i år kanske. För att japanska Softbank har ju haft det lite tufft.
Ja, precis. Rimmet antyder alltså att Softbank är på väg att bli punkt. I alla fall den här Vision Fund. Miriam, tror jag, du pratade om WeWork. Och det är ju en stor krasch för 2019. Men det är ännu mycket större vad som händer med alltså krisen som Softbank genomgår nu, tycker jag.
Ja, för det är väldigt mycket pengar som ligger här. WeWorks japanska storägare Softbank, de har väl 100 miljarder dollar i sin superfond Vision Fund.
Precis, det är nog att man sätter glöggen i vrångstrupen när man läser den summan. Men det är 1 000 miljarder kronor. Northzone till exempel, de har väl liksom 5 miljarder kanske i sin senaste fond typ. För att få perspektiv på det där. Och de har ju prövat ner många av de här miljarderna i WeWork, alldeles för många. Och nu tvingar de ju plöja ner ännu fler miljarder för att rädda det här bolaget. Det här känns ju verkligen som en finansbubbla, att Softbank runt investerar så pass mycket pengar i olika startupbolag att de liksom drunknar i dem. Att de måste investera allting och de måste växa så snabbt så att de börjar ta riktigt, riktigt dåliga beslut i jakten på tillväxt. Och då luktar det lite grann dotcom-bubbla 2000, tycker jag i alla fall. Det finns ju en massa andra exempel i Softbanks portfölj, som den här dog-walking-appen Wag, men även Uber då, som ju är framgångsrikt och störst i världen och sådär, men Softbank har ändå investerat på ett sånt sätt så att man faktiskt har förlorat pengar även på Uber-investeringen. Den tycker man ju borde ha gått bra.
Ja, det är nog också ett bolag där de har sagt att vi vet inte om vi kommer göra vinst någon gång. Det är ett stort ämne i alla fall. Vill man höra mer om det här så kan man lyssna på Digitalspodden special med Andreas Cervenka. Avsnittet heter Softbank lånar från Bernie Madoff.
Just det, den lades ut 18 oktober och om det blir en finanskris 2020 så kommer nog Softbank att stå i centrum för den. I alla fall är liksom den finanskrisen som sker i techvärlden.
Men det är också en liten nöt inför nästa år, inför 2020. Kort och gott, ingen skiter i dessa krediter. Men vad handlar det här om, Jonas?
Jag har lagt så mycket tid på de här rimmen.
Är det man
också
ska tänka på i jul? Krediter? Man handlar lite för mycket eller på mellanårsrean kanske?
Ja, det är ju tyvärr många som gör det. Som går vilse lite grann i den här kreditdjungeln och blir skuldsatta som följd. Men min rim syftar ju då på de konsumentkrediter som göder alla möjliga liksom bolag i vår sektor. Betalbolag och butiker på nätet. Och nu har ju det här beteendet då hamnat under finansmarknadsminister Per Bolunds lupp. Så min spaning är då att det här lagförslaget som regeringen har gått ut med och som har gått ut på remiss i år och som ska genomföras då nästa år, 2020, kan slå ganska hårt mot branschen, mot e-handeln och mot betalbolagen. Och den här slentrianmässiga skuldsättningen som många hamnat i kanske minskar då i bästa fall liksom om regeringen lyckas med sina ambitioner. Det är mycket debatt om det här nu.
Ja, vi ser lite. Det här lagen skulle kunna börja gälla nästa år och det handlar ju då om att när man går in på nätbutik så ska man inte först bli presenterad eller själv fylla i kredit som betalsätt om det finns andra alternativ. Så det kanske ska stå kortlösning eller swish eller någonting annat, men inte krediter.
Mm.
Och Klarna, de är ute och vevar kring det här och protesterar högljutt redan i början av december på sin blogg. De menar att regeringen är mer intresserad av att skapa rubriker än att faktiskt lösa det allvarliga samhällsproblem som den ökade skuldsättningen är. Det låter lite som heta känslor. De försörjer sig ändå rätt bra på det här.
Ja, jag tror faktiskt att Klarna är rädda på riktigt för den här nya lagen. Och de drar sig inte för att liksom ha ett ganska högt tonläge i den här debatten. Jag tror att det här liksom faktiskt kan svida både för dem och många andra.
Ja, det finns ju lite andra bolag här som också skulle kunna drabbas av det här. Kliro, Svea, Ekonomi, Collector.
Ja, precis. Så är det ju. Vi har ju rapporterat en del om de här kickbacksen som alla de här bolagen ger till nätbutikerna som samarbetar med dem. Vi har tittat särskilt noga faktiskt på Klarna och deras checkout-lösning. Många stora nätbutiker får ju den gratis. Adlibris till exempel får den gratis, eller nästan gratis, en liten källa med god insyn, skrev jag ganska nyligen. Och sen finns det här kickback-systemet då. Och det är ju ganska stora summor som det här handlar om. Uppgörelserna mellan Klarna och de olika nätbutikerna är hemliga, så att det är svårt för oss att veta exakt vad som är vanligast, men vi har ju fått några intressanta exempel som vi har kunnat rapportera om i slutet av året här.
Ja, det här verkar ju vara något som Klarna månar om i alla fall.
Ja, de tjänar ju av allt att de har väldigt mycket på att få lov att utveckla sin betalcheckout. Den har ju lite olika alternativ, kortbetalningar, direktbetalningar och deras delbetalningar och faktura och sådär. Men de utformar det på ett optimalt sätt och går den här balansgången mellan att liksom nudga in väldigt många i delbetalningar utan att provocera folk för mycket, så att man känner att man blir lurad liksom.
Ja, vad kostar det egentligen?
Det är ju väldigt höga räntor som Klarna tar ut. Om man delbetalar så är krediträntan närmare 20%. Utöver det så tillkommer en administrativ avgift på 29 kronor per månad. Väljer man faktura så är det gratis i 14 dagar. Det där gillar Klarna att framhäva, att det är tryggt och bra när man köper saker. Men om man blir ser med den här betalningen, då får man en påminnelseavgift på 60 kronor och en dröjsmålsränta på hela 24%.
Ja, det kan ju bli en del. Och de här nätbutikerna, de får ju en så kallad kickback då, vissa. Det vill säga, de får ju ta del av det som Klarna tjänar på om folk har till exempel ett kredit eller så.
Precis, de överlåter liksom hela kassasystemet till Klarna och sen så sköter Klarna det här och så får de en kickback. Och det, där är det lite olika lösningar, men en av mina källor sa att det kan vara 25%, det kan vara upp till 50%. Jag är inte säker på vad som är normalt här. Det viskas mycket om det här i de här hemliga avtalen då i sektorn. Men det är inte bara i checkouten man möts av det här. Många nätbutiker, du kanske varit med om det själv, går ut med så här e-postannonser, snabbköp, de här kängorna eller någonting som du kanske har tittat på nätet. Och då klickar man och då kan man komma direkt till delbetalningar liksom, så att man skickas rakt in i det här. Och det kan ju vara för liksom produkter som kanske bara kostar en tusenlapp, där det är väldigt egentligen märkligt att välja delbetalning. Och det blir väldigt dyrt för kunden när man gör det. Slutsatsen är väl att jag tror att konsumentkrediter är skillnaden mellan vinst och förlust för ganska många nätbutiker, mer än vad man skulle tro. Och det här lagförslaget riskerar att ändra det, så det kan få ganska stora konsekvenser för e-handelsmarknaden nästa år. Jag tror det blir en riktig showdown och det ska bli spännande att följa det här.
Ja, spännande. Men Jonas, så här i juletider så undrar jag, vad måste finnas på julbordet om det ska vara riktig julstämning?
Ja, det där är ju den svåraste frågan av dem alla. Jag är ju rätt svag
för... Om du väljer en grej.
Ja, men jag gillar ju...
Jag valde i för sig två, kom jag på. Men,
all right. Ja. Jag gillar sill på julbordet. Ja. Jag gillar också pepparkakor med mögelost. Mm. Det är inte så ovanligt att tycka om den kombinationen.
Nej, gott, gott. Digitalpodden presenteras i samarbete med NetSuite by Oracle, som är den ledande leverantören av molnbaserade tjänster för ditt företag. NetSuite är en betrodd leverantör med över 18 000 globala företag som sparar tid och effektiviserar verksamheten genom att använda NetSuite för att hantera redovisning, order och business intelligence i realtid. Besök netsuite.com/di för att få mer information. Och det här var ju tyvärr allting för veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden oftast kommer ut. Vi gör dock ett litet uppehåll över nyår.
Kolla in DIs andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovis analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Gå gärna in och recensera Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du också vill sponsra den här podden, då kan du mejla vår härliga kollega Per Hedlund. Per med E, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Och vi önskar er god fortsättning och att vi snart hörs igen.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.